Det blir inga skattesänkningar för de allra rikaste i Storbritannien. Sänkningar som dessutom skulle finansieras med dyra lån. Nyvalda premiärminister Liz Truss backar från sitt omstridda budgetförslag. Minibudgeten, som den här katastrofen kallades, fick hela Storbritannien i gungning, både ekonomiskt och politiskt. Vad håller hon på med, Storbritanniens splitternya premiärminister och Toryledare Liz Truss, som råkar ha Margaret Thatcher som sin största förebild? Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag. Jag heter Jonna Nupponen och med mig har jag statsvetare Nicholas Eilott vid Södertörns högskola i Sverige. Välkommen, Nicholas.
Tack så mycket.
180 graders helomvändning blev det för Liz Truss och hennes vapendragare, finansministern Kwasi Kwarteng. Varför backar Liz Truss nu?
Den viktigaste anledningen på kort sikt i alla fall är att det såg ut som om hela budgetförslaget skulle inte gå genom parlamentets underhus. Så även om hennes parti, konservativerna, har en ganska stark majoritet i underhuset, då var det tillräckligt många signaler från missnöjda parlamentsledamöter för hennes eget parti att de skulle rösta emot förslaget, att det skulle falla helt enkelt. Så hon valde i sista minuten att dra tillbaka den.
Just det. Men det här budgetförslaget, det lyckades på bara en vecka får det brittiska pundet att krascha, får räntorna på bostadslån i Storbritannien att skjuta i höjden och tvingade också den brittiska centralbanken till enorma räddningspaket. Man måste stödköpa statsobligationer för över 60 miljarder pund. Centralbanken måste alltså gå in och rädda landet från den egna regeringens politik. Vad är egentligen problemet med den här budgeten?
Om jag skulle sammanfatta det så handlar det om otroligt dåligt omdöme. Ett misslyckat politiskt omdöme och ett misslyckat ekonomiskt omdöme. Om vi tar den ekonomiska sidan först, då var det en ovälkommen chock för finansmarknaderna att regeringen tänkte att låna så mycket till. Det har en ganska stort underskott som det är. Skulden, den nationella skulden ökar också, och att regeringen tänkte att stimulera den ekonomiska tillväxten genom att låna ännu mer togs emot väldigt negativt i marknaderna. Och det var dålig timing också. Alltså pundet är redan väldigt svagt, precis som många andra europeiska valuta. Det var ett dåligt genomtänkt politik på precis fel stund.
Men ska vi egentligen vara förvånade över att Liz Truss så fort kom med ett sånt här budgetförslag med sådana här enorma skattesänkningar? Var det nu inte precis det hon lovade när hon kampanjade för att bli Tories nya partiordförande?
Ja, så kan man resonera. Och på sätt och vis borde vi inte ha varit överraskade kanske. Å andra sidan var Truss ganska vag i hennes kampanj att bli vald som partiledare och därmed premiärminister. Det var en rad löften som var ganska oprecisa, och hon sa ingenting om den här skattesänkningen för den allra rikaste delen av befolkningen. Och sen kan jag också tycka att det finns till viss grad en Boris Johnson-effekt i den här partiet framför allt. Johnsons grej bland många andra grejer var att kunna lista ut vad publiken för tillfället ville höra. Och han skulle säga precis det. Om det skapade komplikationer senare skulle han lösa de här problemen senare. Det var hans politisk stil, kan man säga. Och jag tror att många i partiet förväntade sig att Truss skulle göra samma sak. Att alla sakerna som hon sa om skattesänkningar och ekonomisk tillväxt och liberalisering och privatisering och så vidare. De var signaler, de var inte specifika löften. Så de behövdes inte ta för mycket på allvar. Det var liksom vägledande, inte definitiva löften. Så det var då delvis i alla fall. Det blev en oväntad utveckling när hon faktiskt ville leverera stora skattesänkningar redan i första minibudgeten.
Kritiken mot den här budgeten har ju då ingalunda varit nådig. Ekonomiska bedömare har kallat den för den sämsta statsbudgeten genom tiderna. Är det så att Liz Truss bara en oskicklig ekonomisk politiker, eller finns det någon logik bakom vad den här regeringen nu gör?
Det är också en missbedömning som jag tror många gjorde av Truss. Lite i samma typ som jag var inne på just nu, om att de trodde att hon var Boris Johnson. Folk trodde att hon var Boris Johnson Mark II och att hon inte riktigt trodde på någonting. Och det var fel. Det var en missbedömning, kan man säga nu. Truss är en troende marknadsliberal.
Mm.
Och hon har en tro i någon slags version av Thatcherism eller Reaganism eller någon i den här stilen. En tro att stora skattesänkningar och liberaliseringar i marknader är det som krävs för att stimulera den ekonomiska tillväxten som alla ska så småningom gynnas av. Kwarteng tror på det också. Så de är en liten grupp av troende marknadsliberala, att det som Storbritannien behöver är högre tillväxt, och det som skulle leverera det var enkla skattesänkningar, och vips, då har vi en bättre ekonomi.
Och vips är vi nu här i en katastrof där de får börja backa. Det här skulle ju egentligen bli en fjäder i hatten för den nya premiärministern, en rivstart på hennes ledarskap på något sätt, och istället händer någonting som är oerhört ovanligt, det vill säga internationella valutafonden IMF kände sig tvingad att gå ut och varna för konsekvenserna av den här minibudgeten och vädja att hela paketet borde dras tillbaka. Hur stort nederlag är det här för Liz Truss?
Ja, det är en total katastrof, och det är väldigt svårt att se hur hon skulle kunna återhämta sig politiskt efter den här fiaskon, den här totala fiaskon. Alltså, nya partiledare, nya premiärministern, de brukar ha åtminstone en viss period av smäckmånad när de är nya, de är relativt populära och de ger opinionsmätningar en boost, en ökning. I Liz Truss fall är det var ett par veckor av landssorg efter drottningens död, och sen var det direkt in i fiasko. Och det är väldigt svårt att se hur Truss kan klättra ur den här fällen som han har gjort för sig själv.
Men vad menar du med det? Menar du att hon på något sätt, att hennes dagar redan är räknade innan vi ens har hunnit räkna hur många de är som börjar?
Ja, det är det som jag menar. Partiet befinner sig nu, hennes konservativa parti, befinner sig nu i ett slags existentiell kris. På sätt och vis skulle det vara enklare för partiet om det nästa parlamentsvalet var lite närmare. För då skulle partiet förmodligen förlora och gå i opposition och börja bygga upp sig igen. Men det finns minst 2 år kvar till nästa valet. Så det finns 2 år av en väldigt, väldigt svag ledning i partiet och i landet. Och med de ekonomiska tiderna som närmar sig i Storbritannien som i andra europeiska länder, då blir det inte särskilt roligt för vilken regering som helst. Och när man har en regering med sin trovärdighet så kraftigt undergrävd från nästan sin första dag på kontoret, då blir det en extremt svår politisk situation. Och det är inte så många konservativa som ser en väg ut just nu.
Hur kunde det gå så här illa? Liz Truss skulle ju städa upp i den här röran som Boris Johnsons ansvarslösa ledarstil resulterar i, både för Storbritannien men kanske framförallt för Tories.
Ja, det är en fascinerande fråga och verkligen intressant att grubbla kring hur vi har kommit hit, hur den här extraordinära situationen har utvecklat sig. Det handlar delvis om den mer långsiktiga turbulensen i brittisk politik. Och det handlar delvis om Brexit som radikaliserade så många politiska krafter i landet. Men jag tror också att det handlar om just det här partiet och sina egna institutioner. För de konservativa har ett väldigt konstig metod för att välja partiledare. Det är komplicerat, det tar flera steg. Men det skapar en väldigt stor möjlighet att den vinnande kandidaten, som vinner mest stöd bland partimedlemmarna efter en lång kampanj och omröstning bland alla partimedlemmarna, inte har särskilt starkt stöd i parlamentsgruppen. Och i den brittiska traditionen, som är en väldigt starkt präglad av parlamentarism, då är det nästan omöjligt att kunna lyckas som partiledare utan starkt stöd i parlamentsgruppen. Truss hade inte det här stödet. Men det handlar också om en annan aspekt i det här bristande stödet, den här bristande förankringen. Det är nästan ett politiskt mirakel att en regering skulle kunna leverera en budgetförslag som hade så svag stöd i sin egen parlamentsgrupp. En kolossal misslyckande i förankring. Vi har inte det här ordet på engelska. Det är en av mina absolut favorita ord på svenska. Men alla vet vad det betyder i Storbritannien. Alltså man har ett förslag. Man måste gå runt och kolla att stödet finns för förslaget innan man lanserar det. Mm. Och det är ett totalt institutionellt misslyckande att hamna med en partiledare och premiärminister med den här bristande stöd i det som är så viktigt i parlamentarism, som är parlamentsgruppen.
Mm. Jag börjar nästan tycka synd om Liz Truss nu när du säger sådär. Har hon någon chans liksom på något sätt att ändå, hon har ju nog gått ut och sagt att hon ska lyssna och hon ska lära sig av sina misstag.
Ja, hon har inget val nu, för det är efter den här fiaskon med budgetförslaget, då är hennes politiska svagheten kristallklar för alla. Hon måste försöka navigera fram med maximal försiktighet. Och när tuffa tiden närmar sig, när det blir liksom ofrånkomligt nödvändigt att fatta svåra beslut som skapar protester åt något håll, då är det svårt att se hur en sådan lam anka som premiärministern kan klara sig allt för länge.
Liz Truss vill ju då driva en ekonomisk politik i Margaret Thatchers och Ronald Reagans anda, men finns det en beställning i Storbritannien på en sån här gammaldags liberalistisk ekonomisk politik?
Ja, det finns. Det finns i vissa kretsar i hennes eget parti. Det finns i vissa kretsar i de ganska inflytelserika tidningarna som brukar stödja konservativerna. Det finns i think tanks som är tankesmedja alltså, som är välfinansierade och relativt många numera. Så det finns en viss krets som stödjer den här gamla ekonomisk liberalistiska linje. Men stödet bland väljarna är väldigt begränsad. Det är svårt att se hur man skulle kunna vinna val på den här linjen numera i Storbritannien eller komma även i närheten till det. Mm. Det känns väldigt mycket som om den här thatcheristiska tiden är förbi och på sätt och vis var det någonting som Boris Johnson förstod, och även Theresa May och David Cameron i konservativerna. Det återigen avspeglar en så kolossal politisk missbedömning av den nuvarande partiledaren och premiärministern. Mm.
Trots att nu Storbritannien inte längre hör till EU eller EUs inre marknad, så är landet fortfarande världens sjätte största ekonomi, och går det dåligt för Storbritannien så kan en så här osäker ekonomisk politik, vad har det för effekter utanför Storbritannien?
Det kan locka lite fler nordiska turister förstås om pundet fortsätter sänka. Det är kanske bra när jag besöker familjen också under jul och sådant. Men det är uppenbarligen inte bra för Storbritannien. Inte alls bra, och det är inte bra för resten av Europa också om en så stor ekonomi lider på ett sätt som kanske Storbritannien kommer att göra också. Storbritannien är också väldigt sårbar till gasprisen. Mm. Det tar inte så jättemycket gas direkt från Ryssland, men väldigt många brittiska hushåll är beroende på gas för värmesystemet och el. Och det är minst sagt problematiskt för landet om den ekonomiska krisen fortsätter så här. Och det kommer att vara extraordinärt dyrt också för staten att subventionera folks elräkningar framöver och gasräkningar framöver. Så det är svåra tider som närmar sig. Det kan inte vara i någons intresse. Det kan inte vara bra för Storbritannien eller sina grannländer.
Mm. Tusen tack, Nicholas Eilert, för den här analysen.
Varsågod.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Max Kivivuori. Fortsätt lyssna på oss.